Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Fantastiskt varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Det är 56 är det nu. Och det här är ett alldeles speciellt avsnitt för att äntligen så har vi lyckats förena One Two Punches och Sophomore Slump i en och samma podd. Det är alltså Victor Norén som sitter mitt emot mig och Per Bjurman i New York. Hur är läget?
Det är jättebra. Det här är stort alltså. Det har jag sagt till både Biffen och dig att det här är ju som att komma och skriva låtar med John Lennon och Paul McCartney som nyexaminerad gitarrist från musikskolan i Borlänge. NHL-podda med er. Så att jag gör det med en väldigt ödmjuk inställning. Och det ska bli kul.
Nöjet är ju helt på vår sida, Victor. För oss det är stort.
Ja, det beror på i vilket rum vi befinner oss. Men i det här rummet är det stort för mig, tror jag.
Ja, det är vi som ska vara tacksamma att vi får in en sån stjärna i vår podd.
Ja, vi är verkligen en superstjärna. Och det, när du säger Paul McCartney så vill jag bara tillägga poor man's Paul McCartney. Så här, för att vi, det är vårt nya uttryck.
Ja, okej.
Men, ja, hur...
Väldigt, bra, väldigt bra namn på ett band. Poor man's Paul McCartney.
Poor man's Paul McCartney. Men det skulle, jag har ju inget namn än. Du heter ju Sophomore Slump och Ekan heter ju One Two Punch. Jag får heta poor man's Paul McCartney.
En rocktrio, det är precis som du har. Du har ju...
Exakt.
Exakt.
Jag har en ny, jag har dumpat Victor and the Blood och jobbar med det här på fulltid istället.
Ja, kanon. Ja.
Om ni inte redan har gjort det så måste alla lyssnare gå in på Spotify och lyssna. Och ni har ju hört våra låtar, men ni måste ju höra Victor and the Blood också. Så är det bara. Om ni inte redan gjort det har ni kanske gjort, naturligtvis.
Typ in på iTunes och köpa dem, eller hur?
Ja, så kan ja. Det. Här är en dålig reklam. Ja, men vi har allt möjligt vi ska snacka om, men vi ska snacka lite om Rangers, för det är ju Viktors lag.
Det är mitt lag.
Så är det bara.
Och Biffens lag.
Biffens lag.
Vad han än säger.
Nej.
Det är Biffens lag.
Det är inte det minsta sant.
Det har jag på sms bevis på. Men det tänker jag inte läsa upp här. Nej, nej. Men New York är din stad i alla fall. Ja, det och Rangers är ju i New York. Så.
Precis. Ja, de går ju rätt bra nu. Det borde vara roligt för Viktor Norén att följa NHL just nu.
Ja, det är faktiskt jäkligt kul. I och för sig så... Ja, även fast Rangers går väldigt bra så är jag inte... Det här är inte min favoritupplaga av New York, måste jag säga. Nej. Men jag är å andra sidan väldigt glad att det går bra. Det är lite tråkigt också att Lundqvist har varit borta så länge. Men han är ju på väg tillbaka nu.
Ja, han är ju det. När vi spelar in det här så är det bara några timmar kvar så ska jag gå till Garden. Och där kommer han och... Prata med media om att han nu har fått clearance från läkarna och ska börja träna igen och är tillbaks inom en vecka, 10 dagar på isen, förmodligen. Mm.
Men det är ju gött såklart. De har ju klarat sig bra med Cam Talbot i kassen också. Till och med Mackenzie Skapski.
Han har ju bättre statistik än Lundqvist Talbot. Mm. Han har ju bara spelat 10 matcher mindre också. Jag tror Henke har spelat 39, Talbot 29 och han har bättre statistik, så att på ett sätt är det ju bra att han inte spelar. Och så plockar de in honom till slutspelet.
Ja. Jag blev glad för precis när vi började spela in så använde du ett till uttryck som jag har kört ett 15-tal gånger i den här podden tyvärr. Blessing in disguise. Att Henke har blivit, det är olyckligt att han blivit skadad, men att Cam Talbot har fått så mycket matcher i rad.
Det känns som att Rangers har jävligt flyt med sina blessings in disguise. Först med Marissa Louise mamma. Det var, kanske inte man kan kalla en blessing in disguise,
men olyckliga situationer.
Precis, som de vänder till någonting positivt.
Ja, precis.
Det är ju väldigt kul, tycker jag.
Det är ju en blessing in disguise på så vis också då, att Henke kommer att vara mer utvilad i slutspelet än någon gång tidigare. Bara han kommer in i sin rytm och timing som han alltid pratar om och ju faktiskt har haft problem att komma in i början av säsongerna de senaste åren.
Ja, men han bör väl ha tillräckligt mycket matcher om han kommer tillbaka nu för att precis komma in i den timingen också.
Ja, ja, vi får se. Han kommer väl kanske hinna spela typ 9-10 matcher då innan slutspelet. Om allting funkar som det ska.
Vi kommer komma in på lite grejer om general manager-mötet som pågår just nu i Florida och lite mer grejer om poängligan och så. Men vi måste ändå fortsätta få köra lite Rangers special nu när vi har sån Rangers, liksom kompetens i studion. Så att...
Jag har ju Rangers in my blood också, i alla fall nästan. Min farbror Lars-Erik Taxen Sjöberg, han var ju lagkapten i Winnipeg Jets och senare även assisterande tränare och scout för New York på 80-talet.
Detta är ju...
Ja, det är så fantastiskt.
Det är därför jag och min bror Kalle började hålla på New York. För att först så började vi såklart hålla på Winnipeg. För att han hade varit kapten där. Men de försvann ju sen.
Ja,
och så parallellt med det så då gick vi till min pappa och sa, men Winnipeg finns inte längre. Då sa han bara, ja men det är lugnt killar. Han var även väldigt involverad i New York Rangers. Så då fick vi dem. Och varje år på rookie campen så delar de ut Lars-Erik Sjöberg Award till bästa rookie.
Det är så pass alltså.
Ja, det gör de. Och hans... familjen där var ju och hälsade på i mitt kvarter. Jag lekte med hans son när vi var små.
Som min kusin.
Din kusin, som Magnus va?
Precis, Magnus Sjöberg. Han var också lovande hockeylirare när han var liten. Men de flyttade ju hem från Kanada där. Så då slutade han, det var ju synd.
Ja, ja, men det var ju stort att se Lars-Erik där på somrarna. Man var ju alldeles stum. Det var ju en superstar som var hemma och trampade på Slingergatan och Krokgatan.
Ja.
Det är enormt stort att han drar då till New York Rangers som nästa klubb. För att, jag menar, annars hade du kanske hamnat och blivit övertalad på Arizona eller Atlanta. Och sånt,
Winnipeg. Men jag gillar ju fortfarande Winnipeg såklart. Men New York är mitt favoritlag.
Jag måste bara, en sak som jag vill säga om Rangers som jag tycker inte nämns så mycket. Vi pratade lite om, innan fallen här så pratade jag lite grann om John Tortorella. För du gillar ju Tortorella.
Jag älskar John Tortorella. Tycker det är för jävligt att han inte är kvar i ligan. Och jag tycker också att Vancouver borde ha gett honom 3 år till. Så han fick en chans att omvandla Vancouver Canucks till ett Tortorella beast. Ja. Det tror inte jag man gör på en säsong. Och de måste ju också ha fattat när de signade honom vad det var de signade. Det är ju märkligt.
Ja, fast men, de hade inte räknat med att det skulle hända saker som den stormade in i Calgary's omklädning.
Men det var ju bara ett plus, tycker jag.
Ja, det är jag, men de tyckte inte det.
Nej.
Vill man få förklara vad du känner för John Tortorella? För det känns som att du står i andra ringhörnan lite grann.
Ja, jag tyckte ju att han har sina poänger, men jag tyckte att han... Vancouver han har ju faktiskt på ett år tyckte jag förstöra, mer eller mindre. Och jag tyckte han var roligare innan han hade varit här i 4 år och ställt till och skapat en sån oerhört tension här runt varje match och träning. Han var ju faktiskt ett litet asshole.
Ja, samtidigt har han ju en överjävlig karisma. Alltså, är någonting NHL behöver i USA när de ska slåss mot NFL och NBA så är det karisma.
Ja, jag kan sakna, det skulle vara roligt om han var med. Och jag tror inte att det är helt uteslutet att han dyker upp någonstans igen.
Nej.
Han behöver ett ungt lag som han får forma själv. Så att, typ Carolina eller sånt där skulle han behöva ta över.
Edmonton Oilers.
Ja, det går inte på den kanadensiska mediamarknaden. Han kan inte ha så mycket med media. Ja. Men i Raleigh i North Carolina så är det bara 2 journalister som följer laget.
Han kanske skulle kunna ta över Las Vegas när de får sitt lag. Det hade ju varit jävligt coolt.
Ja, fast så här, Carolina, som det var när han kom till Tampa första gången, att han får forma ett lag helt och hållet själv, då kan det nog bli bra.
Precis, det där med Tampa, det måste jag få kommentera. För det är verkligen så, alltså, får han komma till en omgivning där han får verkligen sätta sin prägel från grunden och han får förtroende och tid på sig, så kan han göra, då kan han göra underverk. För att han gjorde verkligen det med Tampa, han gjorde dem från ett riktigt skitlag som ingen brydde sig om, som inte hade någon som helst struktur eller någon kultur överhuvudtaget.
Nej.
Till att vinna Stanley Cup efter 3-4 år bara. Han är ju en legendar där, ser jag fortfarande honom som, även om hans historia lite grann i Rangers,
men
framförallt
ja, men han tog ju ändå New York till konferensfinal. Det får man ju ändå igenom.
Ja, men i den där ekvationen hör jag också då att med Tampa så spelar han ju, eller förespråkar han en väldigt rolig och underhållande hockey. Safety is death var ju mottot i omklädningsrummet. Den filosofin tog han inte med sig till New York. Det var ju riktigt defensivt och ett tråkigt lag att titta på.
Ja, det stämmer att han blev lite mer blåskjorta, alltså, jag menar, nu kallas det blåskjorta, men jag menar blåställe och sån här liksom där verkligen bara ut och kötta liksom, att han bytte lite den filosofin. Men det kanske var för att han Tjena, det är ju några, det har alltid varit ett stjärnfyllt lag Rangers, men det kanske inte är ändå inte riktigt samma material att jobba med när han var där.
Eller? Nej, han hade ju Gabrik, men det gick ju så där.
Ja, de kom inte alls överens. Han har ju förmåga att bli osams med den sortens stjärnor.
Men det kan ju bero på att han själv har sån extremt starkt lysande karisma. De liksom fejdar ut det, hans ljus på något sätt.
Framförallt tycker han att de ska spela täcka skott och spela försvarsspel som alla andra. Och, ja, det funkar inte hela tiden. Jag tycker att de har en mycket bättre coach nu än York Rangers, eller än Vigneault. Det är anledningen till att de gör en sån här bra säsong igen och är contender i högsta grad i år, fast det var såna som jag trodde förändringar som skulle bli förödande för Rangers. Men Vigneault är så pass bra coach, han har gjort ett riktigt slagkraftigt lag och väldigt roligt, snabbt, offensivt lag av det material han har nu.
Det är helt sant, och men bara, alltså, jag tycker ju också det egentligen, men jag tror bara inte att han kommer få lika mycket YouTube hits som Tortorella.
Nej, det är det.
Men det är därför tror jag inte han fått så jättemycket rubriker på den här succén heller, för att Rangers har blivit ett jättebra lag, och man ska ju tillskriva Vigneault ganska mycket av det, men ändå så tycker inte jag att han har fått så mycket cred för det här som han kanske, jag vet inte hur mycket han ska ha egentligen, men
ja, jag tycker han ska ha väldigt mycket. Samtidigt finns det väldigt mycket enskilda spelare som hade stor nytta av Tortorella. Nu ser som i, och kommer tillbaka till Tampa, Anton Strålman säger ju att det är Tortorellas förtjänst att han har blivit så pass bra NHL-spelare.
Och hade inte även Lundqvist en jävligt bra relation med Tortorella?
Han påstår det, ja. Det går inte att få någon att säga något ont om för detta coachen, men jag har mina misstankar.
Okej. Okay.
Men en sån som Fredrik Modin har ju sagt att det är den absolut bästa coachen han har haft i alla kategorier. Liksom.
Ja, Tortorella fick oss att vinna det där Stanley Cup, säger han. Det var han som fick oss att göra det vi gjorde.
Ja.
Men...
Det är ändå över 10 år sedan, så att han kan ju blivit sämre också.
Ja, det är precis. Men Vigneault, han är ju en, alltså det speciella med honom tycker jag är att han har varit med lika länge egentligen som Tortorella som coach. Han kom in i NHL redan på 90-talet. Nu ska jag sätta det. Ottawa Senators. och som assisterande. Och sen så ramlade han ner, men han har alltid haft en vision om att han ska bli the NHL-coach. Liksom. Så han fick börja om i QMJHL och sen tillbaka inom klubb. Jag tror att han har varit i Montreal en sväng, tillbaka till QMJHL, in i AHL. Och sen fick han chansen i Vancouver och liksom etablera sig och fick en Jack Adams en säsong till och med. Och sen så nu har han hamnat i New York Rangers. Men det är, jag har fått ett bra intryck av Vigneault ändå. Även om han är tråkig så är han så stabilt, alltså. När man ser honom på presskonferenserna står, alltså, hela hans karisma är ju väldigt så här, trygg i alla fall. Liksom, vill jag säga.
Samtidigt har han förlorat 2 Stanley Cup-finaler.
Ja, det är sant.
Ja.
Det vill man ju inte ha på sitt CV.
Nej, det är sant.
Det är nästan ännu värre ju. Alltså, jag är nästan en jättebra coach.
Ja, nästa gång så måste han vinna, annars blir han ju hållkommen som det.
Mr. Loser.
Ja,
det är sant.
Ja, men vad tror ni då? Om dem.
Jag tror att New York kommer gå till final i år igen. Jag tror att de kommer möta Los Angeles också.
Oj då.
Och jag tror att de kommer förlora.
men de slår ut Tampa på vägen, eller hur?
Det kommer de ju då göra.
Konferensfinal.
Ja. Nej, men jag tror att de... Jag tror att en av anledningarna till att de är så jäkla bra den här säsongen är för att de lyckades ta sig till final förra året, vilket de inte hade gjort om inte den här Martin St. Louis mamma-tragedin hade inträffat. Jag tror, det känns som att de lärde sig jäkligt mycket av det, och jag trodde redan innan säsongen att de skulle vara så här bra. Det var inte många som gjorde det, men jag tror att det är väldigt lärorikt att gå till Stanley Cup-final bara, för jag tror inte New York själva heller hade trodde ju det. Det gjorde de ju inte, eller hur?
Nej, det trodde de inte. Du menar förra året?
Ja, nej, precis. Alltså, när de låg under mot Pittsburgh, då var ju de helt övertygade om att de skulle åka ut.
Ja, det var ju när de var under med 3-1. Då åkte jag till Pittsburgh av en anledning. Det var ju för att fråga Lundqvist om VM.
Och det hade ju varit mer enligt boken också. Det var ju så det skulle ske. Och sen så kom den här grejen och helt vände på det myntet. Och gjorde New York till någon form av maskin som de fortfarande... Det bränslet fortfarande brinner på något sätt.
Ja, jag tror ju, jag är överraskad hur bra de är, och jag tror att de kan gå till final. Jag är inte lika säker som du på det. Jag tror att framförallt det jävla Tampa.
Ja, du tror på Tampa.
Och Montreal. Och sen tror jag, vilket lag det är näst från öst som går ut för att möta Anaheim eller St. Louis. Jag tror inte Kings gör om det.
St. Louis kommer choka som vanligt.
Ja, det är, tyvärr, jag har ju i svagt ögonblick hävdat St. Louis. Det gjorde, jag vet att du gjorde det förra säsongen i bloggen, Bjurman.
Ja.
Och det är ingen bra grej liksom, att hävda St. Louis, för man vet ju att de kommer choka. De är ju som San Jose, det ligger ju i deras DNA. Liksom. Så att egentligen, jag tror mer på Victors Los Angeles-teori, alltså, faktiskt.
Ja, en av hemma. Det är Bruce Boudreau som aldrig går hela vägen.
Nej, stackaren. Han gillar jag också.
Ja, det gör jag
med. Men karaktären i alla fall, de tillför ju någonting i alla fall. Jag har några sådana karaktärer. Jag tänkte, ska vi ta det nu eller ska vi ta det senare? Det här, jag vet inte om ni har hunnit ta fram några favoriter och icke-favoriter.
Är du som leder det här, så bestämmer du när vi ska ta oss.
Ja. Jag sitter här vid tredje fiolen och bara väntar.
Ja, okej. Okay. Ja, vi kör direkt. Ska vi göra det? Vi gör det. Jag bestämmer det. Ja, jag gav ju uppgift till både Norén och Bjurman att ta fram tre stycken spelare de av någon slags anledning gillar. Vi hade ett litet liknande cement förra säsongen när Bjurman bland annat nämnde Tyler Kennedy och Ville Leino. Jag tror att han är ganska ensam om det. Men han hade någon slags motivering lyckades du hasa fram där också. Så att det är, och sen ska vi ta fram faktiskt tre spelare vi inte så här gillar, som vi kanske inte skulle vilja bli så glada om de kom till vårt respektive lag och sånt här. Ni fattar grejen liksom. Så att, ska jag ha Victor Norén som gäst?
Ska jag verkligen börja?
Ja,
vi börjar med de jag gillar och de jag inte gillar.
Vi kör de du gillar.
Nu kommer jag väljer singlar här så att säga för att prata musikspråk. Det är inga obskyra B-sidor direkt. Nej. Även, jag kan ju inte namedroppa AHL-rookies på samma sätt som du. Nej. Så att jag säger etta såklart Jaromir Jagr.
Ja.
Kan du tåla till honom där om att Jagr inte är divan?
Ja, det ska jag absolut göra. Jag kan säga så att Ekans argument till att Jagr var diva var ju för att han nu på slutet har blivit någon form av journeyman och har spelat i 6, 7, 8 klubbar sedan han kom tillbaka. Men det är egentligen ett motargument för att alla, om du går in och läser artiklar om Jagr, överallt så kommenteras det så här: Bruins fans, I'm so glad he was a Boston Bruins, so proud. Flyers fans som kommenterar, Dallas fans kommenterar, alla skriver så här: så jäkla ära att ha haft Jaromir Jagr i vårt lag. Och samma nu när han gått till Florida, de är ju helt eldologer bara att ha honom där i sin stad, never mind i sitt lag. Så att jag tycker nästan att Jagr borde ju få spela i vartenda lag i hela NHL nu. Bara och åka runt och ge dem den här kicken av att en legend sitter bredvid dig och är i din stad.
Ja, jag kanske kan vända på mitt största argument som jag spottade med där.
För att det var ditt argument,
ja,
eller hur?
Ja, det var mitt argument och ett annat argument som har med det att göra. Men som kanske gör att han absolut inte är en diva utan kanske precis raka motsatsen. Det här är, nu vänder jag upp och ner på allting. Jag vet inte om jag håller med om det, men det kanske är så. För jag tyckte att han har ju verkligen ett legacy i Pittsburgh. Det var när han började sin karriär många år. Och han vann massa, han vann ju Stanley Cup. Han hade verkligen kunnat få sin tröja upphängd där och bli en legendar för alltid. Men det kanske han fortfarande är ändå. Men så skriver han, när han väljer att komma tillbaka från KHL och Pittsburgh är intresserad och han ändå väljer Philadelphia, den största rivalen, så tyckte jag att det var lite märkligt. Men det kanske är just det att han kanske inte bryr sig så mycket om sitt individuella legacy. Det kanske är så, utan han kanske är mer så här, han vill...
Nej, men då hade han ju ändå varit i Washington, sen Rangers, sen i Ryssland i tre säsonger, sen tillbaka. Så det hade varit en annan grej. Om han hade gått från Pittsburgh till Philadelphia första gången, när han gick till Washington, då hade man kunnat prata om det.
Men han kanske inte tänker så mycket på, han skiter kanske i om han får sin tröja upphängd i Pittsburgh också. Det kanske han får i alla fall.
Ja, men om han fortsätter i den här takten kommer han få sin tröja upphängd i varenda halv.
Ja, precis. 68 kommer förmodligen att bli ett retired nummer på samma sätt som 99 för alla.
Ja,
jag håller med riktigt helt och hållet. Det finns inget givet eller jag. Det är en fantastisk person.
Och den,
otroligt. Ja, och den, jag blir älskad av alla lagkamrater för att han är så bra i omklädningsrummet och ödmjuk och tränar hårdare än någon annan. Och visar det med, alltså, de här unga killarna i Florida kommer ju ha en enorm nytta av att ha honom där.
Ja, det ska bli intressant att se om han kommer att bli kvar där nästa säsong.
Ja, det är väl tveksamt.
Men däremot kommer han ju antagligen vara kvar i NHL i alla fall.
Ja, Han skulle spela i fel lag.
Ja, precis. Han betar av listan här.
Han skriver ett ettårskontrakt och så blir han tradad vid deadline. Så att, ja. Han skriver på för Detroit och sen hamnar han i Chicago. Det är vad jag tror.
Ja. Jag
vill ha tillbaka honom på Broadway.
Ja, det skulle vara något.
Ja, jag kommer ju bara att tänka på när jag var på Hovet och så här, förra året, eller var det när det var VM. Ja, det kanske var förra säsongen.
Ja, han var ju här då med checken.
Jag har ju nämnt det någon gång, flera gånger förut, så det kanske inte är nytt. Men ändå, de spelar ju en sån här Channel, eller någon sån här, vad heter det, Sweden Games eller någonting. Jättetrött match på Hovet mot ett svenskt B-lag och ett tjeckiskt B-lag. Liksom så här. Vad ska jag, han har redan lirat den i full säsong i NHL, och så ska han spela någon vänskapsmatch på Hovet. Han borde ju vara totalt otaggad. Men efter den matchen står han ju fortfarande kvar, sist av alla. I hela liksom, i båda lagen. Och står i korridoren där och står och spelar hockey med ett däck. Bara för att förstärka sina handleder, för att det tycker jag är viktigt. Liksom.
Men han har ju sagt det också, han har ju inte barn. Jag tror att han knappt har tjej. Han har knappt haft tjej, och de har ju alltid frågat honom det. Och han säger det, jag har en kärlek i livet och det är hockey. Ja. Och den passionen, är det, ju, det är ju därför han är så bra fortfarande. Alltså, han är ju ändå 43 år, snart 44. Och han är ju absolut, i stundtals i alla fall, lika bra som när han var 35.
Ja, precis. Nej, han är inte... Visst, han är inte, men så är det överlag igen väl att spelare inte gör.
Det är ett svårare spel också, exakt. Precis.
Men han är, alltså, det är fortfarande en kille som kan göra, alltså, vara med topp 30 i poängligan liksom, överlag.
Ja.
Så att det säger ju...
Alltså, jag tror att det finns goda chanser att om han med lite flyt, att han skulle kunna göra en till 70-poängssäsong. Alltså.
Ja.
Det tror jag. Ja. Han spelade i Jersey också, det var ju sättet de spelade på sen när de blev av med coachen och sådär, ja.
Han är den ena gången man skulle kunna uppfatta honom som divig, men jag kan förstå det. Jag intervjuade honom förra året, hade en one-on-one med honom ute i New Jersey inför OS.
Stort.
Och då var det tjeckiska journalister där också. Och pratade med honom först, men han var rätt kort mot dem. Och så när de hade gått så sa han det, I can't talk to those people. They think I'm God. han har jobbat med tjeckiska. Han är ju den största som tjecken någonsin har haft i någon
minut. Men det är ju sympatiskt sagt i och för sig.
Ja. Ja. Tycker jag med. Och han var ju supertrevlig och rolig han hela tiden. Och apropå när han var här i Rangers och Henke Lundqvist, de var ju så goda vänner, så Henke bodde hemma hos Jagr i början i hans,
ja, just det.
I hans och Prochas jättelägenhet på Upper West Side. Och där kan man tänka sig att det var rätt roligt.
Stort. Ja, det känns som att vi skulle kunna köra ett Jagr-avsnitt.
Ja.
Ja, men fortsätt nu, Victor. Du har ju...
Ja. Nummer två, Niklas Bäckström.
Oj.
Ja.
Älskar Niklas Bäckström. Jag tycker att han spelar hockey som Zinedine Zidane spelade fotboll. Det känns som att det går i slow motion. Alltså, jag vet att det fanns en funktion i NHL till PlayStation 09-010. När man kom in i ett mode så blev det plötsligt slow motion. Och så kunde man göra dragningarna i slow-mo. Det känns som att Niklas Bäckström spelar hockey på det viset. Att spelet bara går in i en form av Matrix-mode när han får pucken. Och så hittar han Ovechkin med de här passningarna. Jag tycker det är så jäkla coolt sätt att spela hockey på. Och ja, jag tycker att Jan Helin borde ju stormat in i studion och sparkat Christian Huselius på plats när han sa att Bäckström inte skulle vara med i den svenska OS-truppen. Det måste ju vara det sämsta som någonsin har sagts av en hockeyexpert, tror jag. Och jag jobbar inte på Aftonbladet, så jag kan ju säga sådana kontroversiella grejer här i podden.
Absolut.
Nej, men jag älskar Bäckis. Han och Jagr borde ju coolt.
Ja. Ja, jag har verkligen inget att invända där. Niklas är en stor favorit på många sätt.
Jag har aldrig tänkt på den jämförelsen och att han spelar i slow-mo, men det är verkligen så när han är... Framförallt i powerplay.
Ja,
alltså, jag tycker det är många lag, alltså, jag att det, alla lag blir så taktiskt slipade nu, och det här med styrspel och stänga mittzon och allt det där. Jag tycker alla lagsupportrar har perioder när de klagar på hur svårt det är att komma in i zon i powerplay ibland. Alltså, ens att sätta upp ett spel, det kan vara liksom jätteproblem. Men Bäckström, han är ju liksom expert på att bara glida in i zon, ställa sig där borta vid högerkanten och sen bara dra ner tempo totalt, och sen så står de uppsamlade och försöker täcka spelare istället.
Det måste ju vara en dröm för Ovechkin att få spela med honom. För att han behöver ju på riktigt bara stå där.
Ja.
Och det hade han inte kunnat göra i något annat lag, det är jag helt övertygad om. Nej. Han står ju bara där. Han är inte svettig efter ett powerplay.
Nej.
På grund av att han har Bäckström.
Det tråkiga för Bäckes är just att han blir aldrig uttagen i några All-Star-matcher och får inga awards. Det beror ju på att det är Ovechkin som får det, för han är större superstjärna, större karisma och så. Men Niklas är ju värd det också, som nya coachen Barry Trotz har påpekat för den intelligentaste hockeyspelaren har sett.
Ja, men det var ju som man sa till honom i Road to Winter Classics: jag behöver inte säga till dig hur man ska spela hockey, du vet ju du bättre än vad jag gör. Och det är ju antagligen helt sant också.
Ja. Jag tycker det är snyggt att du lyfter fram Bäckström på det viset. Jag slog ner foten lite. Vi kanske inte har pratat så mycket om Bäckström som vi kanske borde. Han ligger ändå, han är med och slåss om att vinna hela poängligan den här säsongen också. Så.
Ja, det är han. Ja, och trea?
Trea, hans bästa kompis Ovechkin. Alex Ovechkin.
Ja, tar han. Ja.
Han är ju omöjlig att inte älska också. Jag vet inte om ni följer honom på Instagram.
Ja, det är ju...
Nej, om ni inte gör det borde ni börja göra det. För att han är ju så jäkla charmig. Alltså. Det är ju det där ryska tandlösa leendet. Det är ju... Även som straight så smälter man ju. Måste jag säga. Plus att han är ju... Han har ändå gjort 50 mål i stort sett varenda säsong han har spelat. Om han skulle behålla den här pacen och spela i 10 säsonger till, så är ju han uppe på Gretzky-siffror. Det är ju helt sjukt i dagens NHL att han har en så pass bra målskytt. Ja. Varje säsong också.
Ja, men precis. Ja, vi kanske kommer komma in på det, för att jag och Bjurman, vi läste en artikel av vad det Larry Brooks hade skrivit. Du vet vilken jag tänker på, Bjurman?
Ja.
Precis, det här med hur dagens NHL, han problematiseringen kring varför det gör så få poäng.
Mm.
Alltså så pass mycket mindre poäng i NHL. Idag, alltså förut var det ju för bara 10 år sedan så kunde Jagr göra 120 poäng till exempel. Ja. Det var alltid 5-6 spelare över 100 poäng. Och nu så ser det ut att bli den sämsta noteringen sen, jag tror det var 1962 eller någonting. När det var mycket färre matcher dessutom. Men det har ju att göra mycket med det här med att lagen blir mycket bredare. Och att man har bredd trupp och man sprider ut istiden på ett helt annat sätt än man gjorde förut. För på Citos tid, ska jag säga. På 70-talet och så här, då kunde ju en toppforward spela en halvtimme per match eller 35 minuter per match. Det är klart man gör mycket mer mål då. Och så var det klart att man hade målräknande mindre benskydd och allt det här. Men,
och sämre Ovechkin, motståndare.
Precis, och Ovechkin, han spelar max kanske 20 minuter per match. Det är en helt annan grej.
Så att, och han gör ju inte mindre mål ändå.
Inte mycket färre.
Nej, alltså han kommer kanske inte göra 60 mål den här säsongen, men han med lite flyt så kommer han ju nästan upp i 60. Och hans rekordsäsong är ju 65.
Ja, just det, exakt. För 2008 eller vad.
Ja. Och 50 mål har ju alltid, alltså även på 70-80-talet, varit en drömgräns att nå. Den når ju han konstant. Det är ju ingen annan som gör det.
Nej, inte med den här frekvensen. Inte Steven Stamkos.
Nej.
Du hörs väldigt dåligt här, Jonathan. Jag hör Victor bra. Du, emellanåt försvinner du.
Ja, vi har väldigt, det kanske förhoppningsvis inte ni lyssnare märker, men vi har en väldigt sofistikerad, eller tvärtom, liksom ljudteknik. Vi har fått laborera på alla möjliga sätt, men jag hoppas ni lyssnare hör i alla fall vad jag säger. Det är ju för sig en förutsättning att Bjurman hör vad jag säger också, men, det är bara att gå tillbaka 15 år tillbaka i tiden, till exempel jag såg, som Larry Brooks har skrivit, 2001 när Pavel Bure gjorde 59 mål, så spelade han 26 minuter per match.
Mm.
Alltså det har hänt jättemycket sedan lönetaket infördes, så man har varit tvungen att liksom, man kan inte bygga sina lag på samma sätt. Och det har blivit en omstrukturering i liksom lagbyggena, och då har man fått fördela istiden på ett annat sätt. Så nu och då blir det ju så här, och då blir det inte lika mycket poäng för sina bästa spelare, men hockeyn har väl ändå varit bättre än vad den är nu, alltså farten och tempot och...
Nej, men det har ju också att göra med fjärde kedjor och tredje backpar och sånt håller en helt annan klass än vi gjorde framförallt för 20-25 år sedan. Bredare trupper.
Du har inte råd med goons som spelar 4 minuter per match liksom, i fjärde kedjan, utan du måste ha bra spelare i fjärde kedjan nu också. Så.
Ja, speciellt i slutspelet. Det är ju de som måste avgöra då ju.
Ja.
Men jag håller med Victor här om att Ovechkin, inte bara för att han är bra och gör mycket mål, det är ju en superstar i ordets rätta bemärkelse. Snacka om karisma.
Ja, och hockeyspelare brukar ju ofta inte besitta den karisman. Om man kollar på Sidney Crosby till exempel, med all respekt till att han är en av världens bästa hockeyspelare någonsin säkert, så han säljer ju inte ut arenor så att säga, på samma sätt som Obi gör.
Alltså han är Crosby, det är en fantastisk, precis, och det är en förebild liksom träningsmässigt och liksom så där på hockeyplan, men det är ju inte, alltså jag nu är inte jag någon här på Instagram, men jag kan tänka mig att han är inte jätterolig på så här.
Jag tror inte han ens har Instagram. Nej, och Vesken, har ni sett den? Han gjorde ju en dokumentär om sig själv som han själv producerade. Ja. Den måste ni se, den är ju helt enorm. Då glider han ju bara runt i Ryssland och pratar om sig själv.
Ja. Men det tror jag.
Jag tänkte om ja, precis. Exakt, den dokumentären. Det var en egen finansierad dokumentär om Ovechkin, av Ovechkin. Ja. Man kan inte bara annat än älska en person som gör någonting sånt.
Och den här lättkränkta Jonathan Ekli som sitter här har ju varit med om när Ovechkin har bjudit på lite målgester som har stött västra Florida. Så att därför ligger han, och han har ju en av de spelare som gjort överlägset mest mål på Tampa Bay. Han har väl gjort överlägset mest mål på de flesta klubbar. Av den anledningen så ligger han ju inte jättehögt på min lista.
Tampa är ju också det mest lättstötta laget i NHL. Det finns ingen som är så känsliga för sånt där.
Tyvärr, det är därför man dras till dem kanske.
Jag tycker den målgesten är helt genial när hans klubba ryker.
Och de glände på Linus Omark när han slog en snygg straff. Och här skulle de slåss med Anisimov när han... bara för att han sköt lite...
Nej, så han sköt i värde på knäna. Ja.
Jag är inte helt komfortabel med det här samtalet. Jag tycker... Ska du ta dina favoriter?
Ja, och det kanske är mer B-sidor då. Eftersom du sa att det behövde inte vara något... På Tyler Kennedy-temat helt enkelt. Han är med igen, Tyler Kennedy, som nu har blivit tradad från San Jose i New York Islanders. Jag är väldigt glad över att ha honom här i bygden.
Jag kan inte förklara.
Jag bara fattar tycke för honom som person. Jag tycker att han ser annorlunda ut. Jag har fått för mig att han är lite ensam.
Men den typen av ingångar är det ju bara du som har, Biffen.
Jag tror han är lite loner och samtidigt så är han omtyckt i lagen för att han, i alla fall när han spelade i Pittsburgh, så var det ju ofta han var inne i viktiga situationer och gjorde avgörande saker.
Ja. Bra. Jag gillar ändå din motivering på något sätt.
Ja, men det kommer
fel. Ja, en helt fantastisk motivering.
Det kommer fel. Vi har Winnie Mitchell i Florida, som jag var i Los Angeles en massa år. Och det började med att han heter som Al Greens producent, som också hette Willie Mitchell, och producerade helt fantastiska soulskiv med Al Green på 70-talet. Då delar man namn med en sån, då är man ju hemma hos mig. Men han också, han ser framförallt, han ser otroligt snäll ut. Jag tror att han är en jättetrevlig människa. Samtidigt som han kan vara hård och ful på isen.
Ja, det är bra.
Hallå!
Han är...
Hallå, ja.
Nej, han är ju saknad i Kings där också, superhyllad nu i Florida.
Ja, och han är ju som extra pappa åt Aaron Ekblad då. De bor ju till och med ihop, så Ekblad ska få lära sig hur man blir ett proffs på riktigt.
Ja. Bra värvning av Florida.
Ja.
I allra högsta grad. Fem plus motivering igen. Så.
Ja, och slutligen har jag faktiskt tagit Mike Fisher i Nashville. För att han är gift med Carrie Underwood, country-sångerska.
Ja, det är ju coolt.
Då är man ju cool på något vis. Det måste man ju.
Just din namnreferens med Willie Mitchell, så tycker jag, heter man Mike Fisher, då är man en stabil andra tredje center som spelar hårt och tufft liksom, har det där skägget. Det krävs ju liksom. Och är gift med Karen Underwood. Det tycker jag, det är liksom, det är så det ska vara bara.
Ja, och en bubblare strax under är Cal Clutterbuck, för att han heter så, har ett sånt fantastiskt namn. Ligans bästa man.
Clutterbuck. Ja, det är coolt.
Ja, det är. Ja, jag är imponerad av era motiveringar här faktiskt, måste jag säga. Nu kommer han till klimaxen. Jag ska nämna mina. Ja, men jag får vara lite oväntad mot vad jag som tampas på det borde säga, men jag säger Brandon Prust faktiskt, den som jag gillar.
Oj.
Lill Prusten.
Rösten som tacklade in Bishop i sargen häromdagen.
Ja. Ja, idioten. Nej, men jag alltså han, det gillar med, det så gillar han ändå när han var i Rangers.
Mm. Han var riktigt bra i Rangers.
Ja, han var ju formade en grym duo där med Brian Boyle liksom.
Och BB.
Precis. Och han var ju bra i Calgary en gång till också, men Det jag gillar med han är att visst, han har några avstängningar på sitt CV och han var...
Jag springer hämta kaffe, prata på dig.
Nej, men han var ju avstängd i, han blev avstängd för tackling på, han tacklade sen Derek Stepan i slutspelet.
Ja, just det.
Men ändå så har jag en känsla av att Stepan, eller Prust, alltså han är så sjukt jobbig att möta. Jag alltid tyckte han var hemskt att möta. När man var Rangers, när han är i Montreal nu. Men han är nästan aldrig på fel sida av gränsen ändå, utan han är alltid så här, precis... Lite så här grymt jobbig men ändå inte så ful. Typ alltså nu till exempel när han har ju en dust med Ben Bishop sedan förra säsongen. Och nu så här, nu kör han ju över Bishop och så här, kastar ner honom på isen, men det är inte tillräckligt fult för att han ska bli avstängd liksom, utan det räcker med en tvåa. Men det är ändå så här sjukt.
Ja, det är en svår tunn linje att balansera sig på där. Ja, att han inte går över gränsen. Nej. Och det är han ju expert på.
Men vadå, alltså målvakten är, i det där läget är väl målvakten egentligen tacklingsbar?
Ja, på ett sätt kan jag hålla med, för att han är...
Han är bara
man går ut på egen risk. Han är ju 3 meter från sitt straffområde egentligen. Om ja, det är målområdet. Så att, och det är ju ingen tackling i den bemärkelsen heller, utan det är mer bara en liten... klockan är nedbrottning liksom.
Han ska få tackla, men Bishops lagkamrater ska ju bli förbannade ut, så det är ju så.
Ja. Nej, sen är han skön utanför isen också. Han gör mycket så här Habs TV reportage och såna här grejer. Han är liksom, han var ju skön, kommer ihåg, i Road to Winter Classic någon gång när de fällde han och Brian Boyle.
Ja.
Med sig Rangers. Jag gillar han. Så att jag skulle gärna ha han i mitt lag. Det är så det är. Alltså, sen har jag två lite tråkiga. Det här är bara baserat på magkänsla. Sådana som jag gillar, deras spelstil och kanske deras namn eller någonting. Jag vet inte. Jag har alltid varit svag för Cam Atkinson.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Faktiskt i Columbus. Alltså, ja, det är konstigt. Det var bara för att jag tror att jag skulle kolla upp så här, Chris Kreider. Jag kommer ihåg att Boston College hade ett så här, sjukt bra lag för några år sedan med Chris Kreider bland annat, och Filip Samuelsson tror jag var där, och lite så här, det var mycket Hayes-brorsorna var ju där och så här. Och jag vill kolla lite statistik där. Det är så här typiskt som 0,42 promille av befolkningen får för sig göra. Men det var märkliga elitprospekts sökning där. Men då såg jag helt plötsligt Cam Atkinson, aldrig hört talas om, som tokledde den poängligan. Jag tänkte, shit, varför inte han hypad liksom? Men det var ju bara för att han var 1,70 och liksom inte NHL-mässig så. Men så har han draftat sent av Columbus, och nu har han ändå, han har inte tokslagit igenom. Jag tycker ändå att han är lite så här Zuccarello-typ liksom.
Alltså, så. Jag håller inte med om det här på grund av namnet. Jag tycker Cam Atkinson, det låter som en mittfältare i West Bromwich. Det är inget hockeynamn.
Nej, det är verkligen inget hockeynamn. Det är just därför jag gillar det konstigt. Ja. Och det nästa är inte heller något riktigt hockeynamn. Det är så bara konstigt namn. Men det är ju lite liknande orsak faktiskt. Liknande historia. Det är TJ Oshie, ja, i St. Louis.
Ja.
Han är också lite nätt sådär. Men han är sjukt underhållande spelartyp. Jag kommer ihåg att han var såhär tippad igår kanske tredje, fjärde rundan. Det året han blev draftad. Och så fick Jarmo Kekäläinen i St. Louis för sig att drafta honom i första rundan. Och alla fattar ingenting, och liksom, han var knappt med i TSNs liksom, så här förberedda klipp liksom, så bara tar de tidiga Oshie liksom. Och så har han blivit mycket mycket bättre än nästan väldigt många ur den draften, så att liksom, ja, jag bara gillar hans story och hans straffar i
ja precis, man såg att han gillar strålkasta ljuset där i OS.
Ja, precis, exakt. Och så heter han ju, vad är han heter nu egentligen? Han har ju något
Leif.
Leif, just det. Han heter TJ Leif Oshie. Så att det måste man ju, det gillar också. Så att det fick bli en favorit.
Ja.
Men ska vi ta de här lite mer
hatobjekten.
Det var tack för
ordet. Viktor får börja igen.
Jag börjar igen. Först säger jag Corey Crawford.
Okay. Varför det?
Nej, mest för att jag tyckte att han verkade vara så jävla dryg i Road to Winter Classic. Eller mest i stort sett bara på grund av det. Sen så är det någonting med hans uppsyn också. Men det här är ju, nu går jag på magkänsla. Nu går jag absolut inte på statistik eller course eller någonting. Utan inte course, bara core.
Ja, han är bästa kompis med Niklas Hjalmarsson i princip. Och Hjalmarsson är ju så trevlig.
Ja.
Jag tror att han gav ett felaktigt intryck i den där
winningen. Ja, men han var ju sur.
Ja, absolut. Han var jättetråkig.
Ja, han bara, what do you guys want?
Han var som en rockstjärna.
Get the fuck out of here. Men vadå? Vi håller på att göra en dokumentär.
Ja, ja, men så där är det när man träffar poppan.
Ja, men Corey har bättre lön än poppan, så att han borde vara snällare.
Om man följde Victor and the Blood på turné, då skulle det också vara sådär vissa månader.
Ja, fan. Ja, det var väl i kombination med att han var skadad också, så att det kanske hade med det att göra. Men jag tyckte bara att han... Dålig attityd.
Och en väldigt konstig skada var det också. Den hade ju uppstått när han var på konsert, som det heter. Han hade snubblat, sades det.
Mm.
Och ryktet är...
Han hade ju sparkat någon bakifrån säkert. Mobbar Corey. Han hade mobbar aura på något sätt.
Ja,
det här kan ju låta konstigt, men Rick Nash.
Oj, oj, oj.
Det där var konstigt.
Det var riktigt
Ja, fast jag gillade han inte alls när han spelade i Columbus. Och man blev ju gråhårig, nästan vithårig på Rick Nash i slutspelet senast.
Ja, absolut. Ja.
Han missade ju allt, och innan Marty San Luis mamma kom in och räddade allt, så höll han på att förstöra hela säsongen för New York stort sett. Och jag tycker också säga att jag som Rangers supporter, så vill man ju lägga ribban jävligt högt när det kommer till stjärnor. Alltså då räknar man med att de ska ta in Elvis, så att säga. Det är ju Jaromir Jagr, Wayne Gretzky. Den star quality man vill ha. Jag tycker
Henke Lundqvist
också. Där uppe tycker inte jag hur många poäng han gör, så tycker inte jag Rick Nash. Han kan inte sälja mycket merchandise. Omöjligt.
Ja, men i år han börjar. Fan, han har gjort 39 mål.
Jo, han har gjort 39 mål, men säljer han merch? Nej.
Ja, det tror jag nog att han gör.
Tror du det? Ja, det sitter kvar sen gammalt då. Han är ju faktiskt bra i år.
De har börjat ropa MVP efter honom på galen.
Ja, det förstår man ju. Och det är ju klart att om man var i New York kanske man... Ja, jag tänker bara på hans chokande i slutspelet.
Ja. Han fick ju lite stämpel i Columbus, han har ju lite stämpel som så här burger boy liksom, att han skötte inte sommarträningen.
Nej. Heller, liksom. Han har ju tjockis aura också.
Ja, exakt. Men till nästa säsongen, jag läste ju faktiskt ett på planet till Nashville när jag bjöd där, så köpte jag Sports Illustrated, och då var det faktiskt deras huvud liksom grej var en lång intervju med Rick Nash.
Uh-huh.
När han förklarade att just han snackade lite om den här burger boy stämpeln och allt där. Och haverit i slutspelet där han var så kritiserad, så han bestämde sig för att det kanske ligger någonting i det, att han ska tokträna och börja liksom tänka på kosten på allvar och ta sitt egen karriär på allvar i Rangers nu liksom, så att han har ju aldrig haft bättre testvärden sen som han
sa. Och det gav ju resultat,
det
uppenbarligen.
Resultat, ja. I alla fall, men för mig var det ingen riktig favorit i Columbus heller. Och vi ser ju nu när hans era är slut, så är Columbus verkligen på gång. Så att
det beror ju bland annat på hur mycket de fick i utbyte mot honom.
Ja, precis, de fick ju Dubinsky bland annat. Och sen så naturligtvis
Dubinsky gillar det som fan. Eller gillar.
Ja, jag gillar också Dubinsky. Ja.
Och vem är trea på Victor shitlist då?
Taylor Hall.
Okay, ja.
Han, vet du vad Taylor Hall känns som, Biffen? Han känns som ett av alla dessa band som hamnade på NMEs framsida efter Oasis och var den nästa Oasis. Det är Shed 7 är Taylor Hall.
Menswear.
Ja, precis. Ocean Color Scene Hall. Det kommer liksom aldrig hända. Och han känns sur också där. Men för man hade ju alltså han var ju otroligt hypad. Han var ju Gretzky hypad eller Crosby hypad.
Conor McDavid.
Ja, alltså ni kan inte förstå vilka skills den här killen sitter inne på.
Ja.
Nej. Det levde inte hypen upp alltså. Så att och han verkar ju tro att han är nästa Oasis. Han måste ju bara acceptera att han är Ocean Color Scene och ut och spela som Ocean Color Scene, då kanske han blir bättre.
Han kommer aldrig skriva Wonderwall, det är vad du säger.
Nej, aldrig.
Han alltså, ja, det går ju mycket. Det här, nu är det poddformat, så då kan man ju ändå vara lite lösare så här. Men det går ju mycket rykten om honom också, att han är så här sjukt dryg, liksom, att han är väldigt osympatisk utanför isen också. Så här. Och så sent som den här säsongen har ju Darren Drager till och med sagt att ledningen har funderat på att trada Taylor Hall. Mm. Just, de vill ju behålla med tanke på hans talang, men att hans karaktär är liksom... han kan inte vara en bärande spelare i ett lag, liksom, på den här nivån, för att han har inte karaktären.
Och det märks ju.
Ja, det märks.
Han har ju uppenbarligen inte det.
Nej.
Han är ju en sån kille som tror, alltså när draften är klar, att det är då han har vunnit, när det är egentligen då det börjar.
Ja, precis.
Det är som att Jaromir Jagr skulle 1990 ha pikat.
Ja, just det.
Ja, utmärkta motiveringar. Jag tror inte jag har lika bra, det är mer självklara namn på min lista. Den börjar med Matt Cook, för att han är ett as. Helt enkelt. Han har ju försökt rehabilitera sig och bli bättre, men man såg senast i slutspelet, när det väl brinner till, så sitter de där, det sitter för djupt. Det är som en mobbare från Forsa Krack-skolan som blir vuxen. Det går aldrig riktigt ur, eller hur?
Nej. Nej, det lyser igenom.
Ja, det gör det.
Det är ryggmärgen.
Och han har ju förstört karriärer, och han det råder ju diskussion om huruvida han medvetet trampade Erik Karlsson på hären eller inte, men något skumt var det med den situationen också. Jag envisar som jag hävdade.
Han var inte en helt naturlig rörelse i alla fall. Men... Ja.
Nej, men det är väl helt uppenbart att det var medvetet, eller?
Ja.
Ja, men eftersom det är ju bara att lägga upp ett och ett, det var ju han. Det var klart att det var medvetet. Han gör ju allting medvetet.
Ja, han ville nog kanske inte ha av här senare, men han ville ge honom en liten tjus. Men...
Ja, det var en av hans specialiteter, liksom. Man plockar fan.
Ja, sen har jag Kevin Bieksa i Vancouver. För att han knuffade mig en gång i ett omklädningsrum i Chicago. Det var jävligt otrevligt gjort. Get out of the way, sa han. Och bara knuffa in mig i väg. Vad är det för fason?
Fy fan.
Och det verkar vara han verkar ju ständigt grinig. Den här snubben som fick alla i Vancouver att skratta när han imiterade Bieksa på isen, hade ju rätt. En gnällig typ.
Ja, det är möjligt. Ja, han känns inte som den här sköna snubben man ska hänga med, liksom, direkt. Det tycker jag inte.
Nej, och sen finns det några vägar på. Jag tänkte Kaleta i Buffalo, för att han framstår mer eller mindre som ett psykfall. Och Corey Perry kanske är roligare att säga, för att han är också fantastisk hockeyspelare, men han verkar ju så extremt grinig. Och missnöjd med allting hela tiden.
Jag har ju förklarat det här med Corey Perry ungefär som du med Corey Crawford. Alltså det är bara Corey Perrys uppsyn är ju så här.
Ja,
han är ju liksom
precis.
14 år.
När han var med i NHL Revealed, Corey Perry, då hade han ju precis den här uppsynen som Crawford hade. Satt där och så, och bara när kameran, vad håller ni på med? Gå härifrån. Men du är ju en hockeystjärna.
Hans bästa kompis Brian Gutzler var faktiskt också haft problem för, men jag har ändra med det. Tycker han verkar trevlig. Men från början så hade han framtoningen hos den värsta sortens amerikanska fratboy-karaktär.
Men jag tycker han fick lite vatten på den kvarnen när han gick ut och kritiserade Ovechkin, att han ramlade hela tiden. Fan, skärp dig. Gör några mål istället.
Ja, men det var en mål man kände som så här, från en collegefilm som leder till
ja.
Ett party på the campus.
Dude! Sådär.
Ja, jag är ändå starstruck av Ryan Getzlaff när han gick förbi mig där i någon katakomber. Liksom, så här.
Ja.
Ja, men du, hur ser det ut på Ekans listor?
Ja, just det. Jag börjar nerifrån. Där. Jag är också lite sådär, jag är lite som dig, Björn. Jag har lite förutsägbara namn på ett sätt ändå. Som först, jag tog Thomas Vanek.
Ja.
Ja, men det
fanns brist på karaktär.
Ja, precis. Och sen det blev ju inte bättre av till exempel den här OS-incidenten när han är Österrike, när han gick ut med hela laget inför en viktig match, och sen så var de katastrofer från Slovenien nästan. Så här. Och han verkar inte riktigt bry sig om det heller. Liksom, så här. Sen återigen en personlig tråkig referens, det är ju faktiskt att jag nämnde Ovechkin tidigare, men Thomas Vanek är faktiskt den som har gjort mest mål på Tampa Bay genom tiderna. Han är den stora, liksom, våran stora baneman, liksom. Så att jag har svurit många nätter åt honom faktiskt. Och nu känns det som att han är inte så gammal. Han är inte jagge gammal direkt, men han är verkligen nedförsbacke i hans karriär. Han har tappat snabbt. Och han är ju inte alls vad Minnesota betalar för heller, trots att han har kommit hem då till sitt Minnesota som han har tjatat om. Så att nej, och han chockade totalt för Montreal i slutspelet också. Så
ja.
Och han är inte någon riktigt så här skön karaktär heller ändå, så det går inte riktigt att gilla honom för sådana grejer heller riktigt. Så att,
nej, man tycker inte att det är soft när han går ut och super i OS.
Nej, inte.
Om det hade varit Bäckström och Ovechkin så hade man ju i alla fall tänkt sig att de hade i alla fall en grym kväll.
Ja, precis.
Ja, det känns ju lite, jag kommer ihåg man var där.
Destruktivt typande.
Österrike var inget topplag, men de hade brunnit som fan för att ta sig dit. Och det fanns de som hade jobbat sten 80 flera år för det där. Och så kommer deras största stjärna och bara skiter på dem.
Ja, det är divigt. Ja.
Okej, okay. Nu fick jag lite hjärnsläpp. Jag har skrivit upp två namn till. Det var ju två. Ja, just det, nu kom jag på ett namn. Också lite för sig bort för sig. Men Brad Marchand har ju aldrig varit någon favorit.
Nej, han retar ju väldigt många.
Ja, alltså på ett sätt så kan jag uppskatta. För NHL behöver den typen av karaktärer. Ingen, alla lag hatar egentligen att möta Milan Lucic och liksom Boston-killarna där. Men han är, ja. Han är
ett typexempel på en sån som fans hatar så länge de spelar för andra, men blir älskad så fort han hamnar i den egna familjen.
Ja, precis, exakt. Han hade ju ett uttalande alldeles nyligen när det det kanske ni uppfattar som lite roligt så här. Jag som lättkränkt Tampa-supporter så tog jag illa vid mig här. När Cedric Paquette i Tampa, som jag har slagit igen den här säsongen lite grann, gick upp mot 2-10 Zdeno Chara och skulle börja puckla på honom, och det räckte med ett slag från Chara så var det knockout liksom. Då fick ju Marchand fråga om det efter matchen och sa bara ja. Något sånt där ska ni, han hade lite tackling överhuvudtaget i den där matchen. Paquette har varit lite naglögat på motståndet så här. Så han, hur ska ni kontra i nästa match, kommer ni skicka kära på honom då också? Och då sa han bara att nej, för då kommer Paquette spela i AHL, så att det spelar ingen roll. Men han är
det är lite Sean Avery kvalitet på honom.
Ja, det är lite den stilen så här. Och han är, ja, men han är ju grym i slutspel och liksom kliver fram. Och han är ju en mål, han är ju inte bara en jobbig spelare, utan det är en rätt bra spelare egentligen. Så att jag håller på att argumentera mot mig själv. Men jag gillar ju inte honom. Och jag gillar inte att möta honom i alla fall. Så att, nej, sorry. Jag har ett till motargument är att jag har honom i mitt fantasy-lag som jag aktivt har valt också. Så att, det är inte bra. Men okej, okay, en sista spelare.
Steven Stamkos.
Steven Stamkos, ja, precis. Nej, men om jag ska ta någon i mitt eget lag där, jag har ju skrivit upp ett annat namn egentligen, men jag spelar mitt eget lag som jag inte gillar sådär jättemycket, det är ju Matt Carl. Jag tycker det bara är så otroligt tråkig. Han är liksom Matt Carl. Det är liksom, har man inte sett Matt Carl så vet man, så räcker det med att man säger Matt Carl. Det är liksom, han är totalt bland liksom. Han spelar liksom, det är liksom pack out eller ungefär, ja, men det är så här safety first hela tiden. Och ja, det är så osexigt det kan bli liksom.
Ja, men han har väl de förhållningsorden från coachen, är väl det också?
Ja, exakt.
Det är inte så att han har fått order och försökt få friläge hela tiden.
Nej, det är inte sant. Men han är bara en tråkig spelare. Han är inte värd 5,5 miljoner som han tjänar heller för den rollen. Utan det finns ju, han har ju varit skadad nu en månad. Och han är tillbaka nu, det är klart att det är skönt. Men det märktes inte så mycket när han var borta faktiskt. Alltså, då kunde de ta upp en AHL-spelare som gjorde det jobbet lika bra ungefär. Så. Men jag är inte förtjust i den. Det är den enda move som jag verkligen kritiserar av Iceman faktiskt.
Men det är väl som att du behöver i ditt band en basist, eller hur, Victor? De är inte så roliga alltid, men de behövs där, eller hur?
Ja, men de tjänar inte 5,5 miljoner dollar. Det kan jag säga. Nej. Nej, men de behövs ju, som du säger. Jag vet inte, trummisar och basister, det är inga stjärnor, men de behövs. Ja.
Matt Carl är en överbetald, halvdålig basist. Gör sitt jobb max. Liksom, sen går,
ja. Ja, dåliga basister, det är jobbigt. Det har jag varit med i
Han hänger inte med.
Men han är en dålig basist, för en dålig basist, han förstör ju allt.
Framförallt för en lång tid.
Han gör ju att...
Men Matt Cole, han är liksom tillräckligt bra för att man inte ska riktigt störa sig på. Men han hänger inte med på efterfesten sen.
Okej, han är som Pete Best var i Beatles, och han fick ju sparken. Han kunde hålla takten, men sen kom Ringo Starr in och tog över.
Ja, precis, lite så. Men det man vet med Matt Cole som basist är att han hänger inte med på efterfesten. Han kommer tillbaka, så man vet att han kommer alltid på alla. Han kommer alltid liksom. Man dyker alltid, man kan ju räkna med honom. Det är inte mer med det liksom.
Nej, det är ju tråkigt.
Men är det så, en dålig basist är det värsta som finns? Är det så? Förstör allting?
Ja.
Ja. Det dödar ju allt form av sväng. Ja. Spelar ingen roll hur bra trumsen är.
Basisten måste vara lika bra.
Jag var med i en studio en gång när det var jävligt tråkigt, för att det tog så lång tid att sätta grunderna med en dålig basist.
Ja, men det kan jag säga med, om vi ska prata basister, att om det tar lång tid att sätta grunderna, då vet man att det är en dålig basist. Bra basister, de har en, max två tagningar. För att det sitter liksom i blodet.
Precis som för Matt Carl.
Ja, precis.
Ja, men ska vi bara ta upp det här med regel, alltså eventuella det de håller på att snacka om i Boca Raton, eller vad säger man nu? Du får hjälpa mig. Boca Raton, alltså jag är så dålig. Mitt första alternativ är alltid fel.
Du får göra som George Costanza, the opposite. Ja. Gör alltid motsatsen till det du tänker.
För jag tänker efter en gång till. Alltså jag tänker verkligen efter och sen så blir det fel. Så jag ska tänka.
Men du ska inte tänka efter, utan bara göra raka motsatsen.
Ja, på Seinfeld, så när de är i Boca Raton så skulle man ju hellre vilja att de var i La Boca Vista.
Ja, precis. Det var ju det. Jag skrev det till Biffen i ett mejl, att det var därför jag har flyttat till Florida nu. Alla pensionärer flyttar till Florida. Får bo de sista fina somrarna i solen. Till Del Boca Vista. Bredvid Frank Costanza.
Ja, jo, men de har föreslagit lite regeländringar där. Framförallt det som man har hört mest om är att de vill gå ner på 3-3 på övertid. Och det låter väl som en bra idé. Har ni inte det i Sverige? Är det inte så?
Jo, de har ju varken jag eller Victor är några riktiga elitserie fans direkt då.
Nej, vi diskuterade lite det förut, att ju mer man följer NHL, desto svårare blir det att titta på en 5-minuters sekvens av elitserien för att det är så dåligt.
Ja,
precis. Och det sa väl du också, Biffen, när du var och såg Leksand i Globen. Ja. Att du blev förvånad över hur dålig kvalitet det är. Och det är ju det är helt sanslöst när man har sett elitserien och sen kollar på en NHL-match. För då känns det ju som att man har satt på gång 4 på speeden på tvn.
Ja.
Men... Ja, men de har kört 3-3 i Sverige. De bytte ju regel mitt i säsongen. Från att ha haft börja säsongen med det här NHL-varianten, den vanliga liksom, 4-4 i 5 minuter sen straffar, till efter nyår att börja köra 3-3. Och effekten har ju blivit att från att ungefär 70% av matcherna gick till straffar, så är det nu bara 30% tror jag som gått straffar i svensk hockey. Och AHL har ju kört en lite annan, konstigare variant tycker jag. Alltså, som många NHL-bossar verkar sugna på. Den här, att man kör 3 minuter först, 4-4. Och första avblåsningen efter 3 minuter så byter man till 3-3. Och så kör man det sista.
Det låter fyra.
Det kändes rörigt, eller?
Alltså 7 minuter ska man ska övertyga. Och ska man byta då mitt i en avblåsning. Jag tycker det låter lite krystat på något sätt. Jag tycker jag kör bara 3-3 i 5 minuter i så fall. Men jag vet inte om jag helt... Visst, det... Alltså, straffar har ju blivit lite uttjatat.
Ja, allt för att få fler matcher avgjorda på övertid. Det är väldigt mycket roligare än straffavgörande. Jag tycker de borde gå mycket längre. Jag tycker de borde... men det är ingen som kommer att våga att man inte ska få någon poäng. 0 poäng för förlust. Punkt och slut.
Ja, så borde det faktiskt vara.
Då skulle det bli jävligt mycket intressant också.
Alltså speciellt i 2-poängssystem, det blir så skevt. Det hade ju funkat om det var 3-poängssystem.
Ja, men nu är det 2-poängssystem.
Men helt plötsligt ska en match ha 3 poäng.
Plötsligt dyker upp en poäng till.
Ja, det är helt...
Jag tycker, jag är jätte... Alltså nu, då har ju du förklarat, Björn, för mig det här med att 2-poängssystemet, det sitter i amerikanska blodet. De kommer aldrig gå till 3-poängssystem, för det är, de vill inte ha det bara. Så det är bara för att. Det finns ingen... De vet att 3-poängssystem kanske är mer rättvist. Alltså att man får... att 3 poäng för seger och i så fall 2 poäng för övertidsseger. Att en straffseger inte är lika mycket värd som en 6-1-seger. Liksom. Men så de kommer inte förändra det. Men jag tycker jag håller också med. För det är väldigt många matcher som går till sadden. Bara för att Man vet att man får en poäng i alla fall liksom, så här, och så länge.
Ja, och det kanske också skulle leda till i förlängningen att det blev en mer öppen hockey, att man visste att man kan inte spela så här, men vi spelar jättetajt och hoppas att vi vinner straffarna, så får vi i alla fall 2 poäng. Att man vet att om vi vinner vid matchen, då får vi 3 poäng.
Ja, precis.
Om det blir oavgjort så får vi bara 2 max.
Ja, exakt. Och också liksom, men om man skulle behålla det här 2-poängssystemet men man inte får någon poäng,
nej,
förlust, då måste man ju vinna liksom.
Exakt.
Skulle straffa hur man blir mer intressanta också.
Ja,
det skulle ligga ännu mer
mycket intressantare. Ja.
Men jag kan ju förstå bossarna, och de vill ju ändå ha straffarna naturligtvis, för matcherna kan inte bli hur långa som helst när de spelar back to back och till 2 matcher, så de måste vila spelarna lite grann.
Ja, fan, de får väl jobba lite. Det var fantastiskt. Ja. Det var oändliga övertiden varje
dag.
Men det här 3-mot-3 som man har sett i... Jag kollar ju ibland på AHL, så jag har sett det där jag har sett det systemet. Men även i SHL då, har man ju sett det i någon match. Det blir ju så här... Alltså det är ju inte i närheten av 5-mot-5. Alltså det är inte samma sport. Det blir så extra... Alltså det blir målchans i varenda anfall. Mm. Så är det ju, för att det blir alltid 2-1. Hur än vänder och vrider på det så blir det...
Men det känns ju som att när man bara ser det på papper att de matcherna avgörs inom 25 sekunder.
Ja, det ja, som statistiken i alla fall så är det 70% som avgörs inom 5 minuter. Liksom. Så det är ju ett garanterat sätt att avgöra med matcher. Alltså,
absolut.
Och det verkar alltså, var det 29-1 och sådär i omröstningen, tror jag, för det här bland general matches. Så det kommer ju föra så länge spelarna går med på det. Och de ska ju rösta i juni.
Säger du röstar emot?
Vad säger du som röstar emot? Bara för att.
Ja, fy fan, säger du.
Men en annan förändring där som du nämnde också.
Ja, ska jag säga.
Är ju att coacherna kan få en sån här challenge-möjlighet i olika situationer. Eller hur?
Ja, absolut. Alltså jag är nog för det på något sätt. Eller vad tycker ni? Vad säger ni om det här? För att,
ja, alltså jag tycker det är ju såklart bra att domsluten blir så korrekta som möjligt. Men å andra sidan blir det för mycket sådana här avbrott som de har i amerikansk fotboll med... Det är i och för sig mer naturligt eftersom det är så många avbrott i matcherna redan. Men att det blir för hackigt med långa avbrott när de ska kolla på video, det får bli någon slags bra balans i det.
Jag tycker också att hockey är en så pass snabb sport att någonstans måste finnas utrymme för lite error för att den ska falla sig naturlig. Jag tycker att det är helt rätt att de kollar, var det mål eller inte. Men när det går i 350 km/h så att man ska då ringa upp och kolla, granska om en liten skrisko var offside eller inte, det tycker jag känns helt fel alltså.
Ja, precis. Om det skulle gå... Men de verkar ju, nu, alltså det de har kommit fram till genom matchet efter massa snack hit och dit, enas om, det är också en ganska klar majoritet i alla fall, det är ju att det ska finnas 2 fall när man får göra challenge som coach. Och då måste man ha en timeout kvar dessutom. Så har man okay. Brukat sin timeout så är det kört. Man får använda sin timeout då i så fall. Och då har domarna rätt att kolla om det har varit goal interference, alltså om man kan hävda att målvakten har blivit störd i samband med målet, och då får faktiskt då ringer man upp till situation room där uppe, war room uppe i Toronto, men det är faktiskt domaren som fattar det slutgiltiga beslutet, så som Jeremy Marsh har föreslagit att domaren ska få kolla på någon liten iPad eller någonting i sekretariatet tillsammans med war room. Men att Warham inte ska fatta det beslutet, för att det är så godtyckligt om det är goal interference eller inte. Under det här mötet så hade de ett exempel på en goal interference. De skulle komma fram till vad är goal interference inte. Och 17 general manager tyckte att det var goal interference och 13 tyckte att det inte var det. Så det gick inte att skriva en regel. Och men det kan ju fortfarande vara så pass tydligt att målet borde dömas bort. Och det har varit så pass många fall också. Så att alla general manager är liksom angelägna om att komma åt det problemet. Men att då i så fall ska domaren få fatta det beslutet. Men också ha tillgång till reprisbilder från Toronto liksom. Och det andra fallet som vi skulle använda sig i är, vilket jag tycker faktiskt är bra, för det är en regel som ställt till mycket problem i vissa matcher.
Det
kan ha varit felaktigt. Ja, precis, det här med pack out. Att man får en utvisning för att man har slagit upp pucken. över isen och så kanske den faktiskt har nuddat någonting.
Ja.
Så det ska inte vara 2 minuter. Särskilt i viktiga skeden av matcherna. Eller kanske det kanske blir det 5-3 istället för 5-4 på grund av det.
Men det var ju så, det skedde ju i VM-finalen när Ryssland vann mot Kanada. I Kanada var det också, va? 2009-10. Då gjorde ju Kanada en puck-out som var väldigt, väldigt 50-50. Och sen så vann Ryssland VM-guld på det.
Ja.
Så det kan jag hålla med om. Det är för att det är en så extremt känslig situation.
Ja, precis. Och det är liksom... Alltså, det är väl på ett sätt det är väl bra att regeln finns, eftersom att det är, dels är det ju lite delay of the game, och sen så kan man ju hävda att det finns skaderisk för publiken, typ, och att det skulle vara lätt att bara slå upp pucken över isvasargen i så fall, liksom. Men det kan bli så pass avgörande, och i det här fallet så skulle situation room ha, då ska inte domaren bedöma, utan det ska vara war room som kollar upp där. Men återigen så måste coachen ha en timeout kvar för att det ska, och om, som jag förstod också, så är det så att om coachen får rätt och domaren dömer bort målet eller dömer bort en delay of the game, så får man behålla sin timeout. Men har man fel så får man inte, så är det kört. Och skulle det dyka upp en till situation i matchen som man vill challenge, då kan man inte det. Man har bara sin timeout till detta. Så att,
jag tycker hela den här regeln är lite konstig. Den ska ju motverka att man bara slänger iväg pucken och medvetet skjuter över plexen, men det är ju nästan aldrig någon som gör. Det är ju ett misstag som leder till utvisning. Så jag tycker
nästan varje gång, känns det som.
Det borde vara en bedömning om den här backen försökte verkligen bara avbryta, just delaya gamet var ett fint uttryck.
Ja, men det är sådana uttryck vi jobbar med. Men det var ju tur i alla fall, för jag kommer ihåg för när de först införde den här regeln för några år sedan, så var det ju över hela isen. Så då kunde man ju skjuta i ribban och ut. Och sen så blev det utvisning. Så det tog ni bort i alla fall ganska snabbt. Men
vi får se om... Det är på förslag. Men spelarna ska vara med och tycka också. Ja.
Det tror jag att de kommer gå med på det delay of the game. För det kan ju gynna dem. Alltså slippa en utvisning till exempel. Så här. Ja, det är väl både och. Det kan ju gynna dem åt andra hållet också. Men... och också även det här övertidssystemet, för att det var, jag tror det var Ken Holland som sa det, att han har ju alltid varit mest pro det här systemet överhuvudtaget, tillsammans med Dale Tallon, tror jag. Men att det kommer ju bli fler matcher avgjorda, och då kommer spelarna, och det är oftast det ju toppspelarna som får chansen i 3-3 liksom, för det är de mest spännande spelarna, och då kan de göra mer poäng och göra mer mål, och då kanske de ser bättre ut i statistiken, och de kan skriva bättre avtal på somrarna.
Mm.
Mer pengar, så att han tror att det kommer röstas igenom av spelarna, och att de också vill se färre straffavgörande, så att förmodligen blir det av.
Jaha, vad har vi mer då? Vi börjar bli vi är uppe i en timme och en kvart nu.
Ja, vi har kört
våra...
en grej, bara på samma ämne. En grej som de skulle kunna testa, det kanske låter lite sjukt, men det är i alla fall en sak som man alltid har associerat med hockey och NHL, det är ju slagsmålet. Att när matchen blir avgjort så går de upp i en rumble, lagens två värsta busar, och sen släcker de ner hallen, och så är det liksom let's get ready rumble, så slåss de på riktigt. För att nu är ju alla slagsmål bara ploj. Det tror jag skulle gynna NHL som fan i USA, alltså.
Jag ska föreslå det här, så kommer det att heta Victor Norén Challenge.
Ja, om det kommer upp en liten ring i mitten. Ja, men det låter ju skruvat, men jag tror på riktigt att det skulle kunna få publik, alltså.
Återigen, så helt plötsligt så har Colton Ore och George Parrott sen en karriär.
Precis, och då får de $5 miljoner, då blir ju de stjärnor också.
Ja,
de kan ju... Ja, men...
Ja, men vi måste bara knyta ihop säcken. Jag tänkte fråga dig, Victor, bara när du ändå är här hos oss. Vad händer just nu? Du håller på med Victor and the Blood.
Ja, det stämmer. Jag håller på att skriva låtar och är i studion om vartannat här. Och med förhoppningen att det ska släppas i höst. Men jag har sagt till mig själv att den här gången så ska jag... ta en, vad ska man säga, en stenhård sommarträning, ja, och komma ut starkare än någonsin, så att jag kommer lägga ner extra mycket tid på att göra det så bra som möjligt, så att jag vet inte exakt när det kommer komma ut, men när det väl kommer så ska det vara lika bra som Sedinarna var när de kommer tillbaka och vann poängligan.
Ja, det låter ju bra, men så det blir en strikt sommar för dig, alltså. Inga turnéer, inget sånt?
Nej, ingenting faktiskt. Jag ska till Los Angeles kanske, men det blir nog i kombination med jobb också, skriva låtar. Jag ska bara skriva låtar.
Coolt. Och det du kanske är mest känd för är ju Sugar Plum Fairy, och ni finns inte, så är det bara.
Nej, det gör vi inte. Men får se, ja. Det gör vi ju. Det är det som är så fint med musik, vi finns ju för alltid.
Det är klart, men ni kommer inte att göra fler spelningar och så?
Nej, det kommer vi inte. Inte utan Krille, det sa vi ju till honom också. Så det är ju ett ord man håller.
Verkligen.
Såklart.
Ja. Och vad Ekan då? Vad ska du göra i sommar?
Nej, men förutom alla One to Punch-spelningar såklart. Det glömde jag ju säga. Ja.
Kan du inte tipsa dem på Pizza Pub att de ska boka One to Punch?
Jag tycker vi ska lägga ribban högre än så, eller? Nej, men jag sa det till Ekan att förra årets vad var att om Rangers skulle vinna Stanley Cup skulle vi spela i New York, New York. Jag tycker att om Rangers vinner i år så spelar vi in i New York en singel med One to Punch med Lunkan på gitarr.
Ja. Okej.
Okay. Ja. Vi är ju alla på Rangers bandwagon nu, liksom så här. Det måste ju ske, liksom.
Och det är ju du som får styra det då, Niffen, såklart.
Absolut.
Så det kan du ta upp nu på presskonferensen på en gång.
Jag ska göra det. Jag ska samla ihop mig här och ta mig in. Men
ytterligare en motivationsfaktor för Henrik Lundqvist.
Ja, precis.
Nu har vi bara en sak kvar. Det är att Ekan ska dra sitt nummer här. Vad är vi på för?
Ja, just det. Nu har jag inte det framme här faktiskt. Men det är 56, kommer jag fram till. Det är så här lite... Så nu får jag ta från skallen här, alltså, jag kan inte säga genom tiden 56, men vi har några stycken i år. Nu blir det såna här B-skivor, så att, det är den typen av spelare som har 56. Men en snubbe som gjorde ett fantastiskt mål här om natten var ju Marco Dano från Slovakien. När man säger snabbt så låter det som Mike Modano. Så här, fint mellan benen, sen spelar in en öppet mål till Scott Hartnett, tror jag, i Columbus. Det är ungefär den kvaliteten vi har jobbat med på 56. Erik Haula, som har varit ett jättefiasko, tycker jag, i Minnesota den här säsongen. Han var så grym i slutspelet. Sen har vi några till 56, tror jag. Men tyvärr sätter jag inte dem. Men det är inga liksom.
Jag säger Haula ändå, jag har varit förtjust i honom förra året. Det kan bli ett bra slutspel igen om de tar sig dit.
Vi ses.
Men hör du, Victor, vi får tacka så otroligt mycket för gästspelet. Det här måste vi ju göra.
Det här är bara jag som ska tacka, alltså. Ja, det var jävligt kul. Jag är ett stort fan. Så att det här var stort för mig. Jag gör det jättegärna igen. Och nästa vecka, om inte jag är här, så vill jag ju ha mer material i så fall.
Ja, just det.
Ja. Antingen material eller så är jag på plats.
Ja, okej. Okay. Lovar.
Ja.
Ja. Ja, jag tyckte det var hur stort som helst. Ett perspektiv som inte vi riktigt kan bidra med, men som... lyfte podden, tycker jag.
Ja, men då tackar vi för idag.
Ja, och så hörs vi 57 nästa gång. Det blir problem för mig igen då att hitta spelare. Så. Vi ses och hörs då, ska vi säga.
Bye bye.
Ha det gött.
Tack.
Hej.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd. One, two, times, feet, so hallå.
One, two, times, feet, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, feet, so hallå. One, two, times, feet, so hallå. One, two, times, feet, so hallå. One, two, times, speed, so
hallå. Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.